Varsågod Stefan. Så kul att du är här. Verkligen.
Tack så mycket. Vad roligt att vara här. Vad kul att ni är här. Det gör kvällen väldigt mycket bättre för min del, kan jag säga. Jag hoppas ni förstår vacker skånska. Härligt, det är nästan det enda språk jag kan. Så att, vi ska tala om två olika saker den här kvällen. Jag ska börja med att teckna en bakgrund. Så första passet här heter Behöver tron försvaras om kyrkans kollaps i västerlandet. Och sen ska vi tala mer konkret om argument för den kristna tron i det andra passet. Ni får hoppas att ni lyssnar kritiskt, inte i betydelsen liksom negativt eller skeptiskt så, men i betydelsen av att pröva det jag säger. Jag har mycket presentationer ute på universitet för vanliga sekulära studenter i Sverige. Så jag är van vid ganska kritiska frågor. Så fritt blås. Hoppas ni, eller jag lovar er, ni kommer inte att... Eller jag är väldigt van vid kritiska frågor, det är så jag ska säga. Okej. Om man tänker på kristendomens genombrott för 2000 år sedan, så är det någonting väldigt märkligt. Alltså, hur kommer det sig att en liten grupp människor, det de tror på, tar över hela romarriket? Hur gick det där till? Alltså, de var 120 personer i Jerusalem. Alltså antalsmässigt väldigt begränsat. De är i Jerusalem, de är judar. De är geografiskt begränsade och så finns det några hundra uppe i Galileen. Hur kunde deras tro bli den dominerande tron på 300 år i hela romarriket? De använde inte våld, inte vapen. Som kristen skulle man ju säga, ja, men det beror ju på att Gud uppväckte Jesus och Jesus utgöt sin ande. Det är ju pingsten som är förklaringen. Mm, det är en jättebra förklaring. Men om man tittar på det rent historiskt, kan man ange någonting mer som förklarar? En historiker vid Cambridge University, specialiserad på romarriket och romersk historia, han funderade på detta. Liksom, okej, okay, det kanske var den heliga ande, men som historiker, om jag sätter det åt sidan, liksom titta, fanns det några andra faktorer som gjorde att kristendomen var så enormt framgångsrik? Och han identifierar tre faktorer. Han säger så här: Christianity was victorious because the early Christians, och så kommer tre saker. They outlived, they outthought and they outdied the world around them. Alltså, kristendomen var segerrik därför att de tidiga kristna, för det första, outlived. De levde på ett sätt man inte hade sett människor leva på tidigare. Det här handlar om kärleken. Förstås, kärleken inåt i församlingen. Men det han syftar på, det är att de kristna visade kärlek mot dem som inte tillhörde den kristna gruppen. Det här var helt okänt i romarriket. Det är klart, man tar ju hand om sina egna. Men varför ska man bry sig om dem som inte tillhör den egna gruppen? De kristna engagerade sig för de fattiga, för de sjuka, för de döende. De tog hand om barn som föddes men som föräldrarna inte ville ha, som man bara lämnade på gatan. Då tog de kristna hand om dem. Man brydde sig om slavarna. När pesten, smittorna, gick i romarriket så flydde de rika från städerna och satte sig i säkerhet. Då stannade kristna kvar för att hjälpa dem som inte kunde hjälpa sig själv. Det finns romerska författare som kommenterar det här. Vad är det med de här? Varför bryr de sig om dem som inte tillhör deras egen grupp? Okej, kärleken. De levde på ett sätt man inte hade sett människor leva på tidigare. Vi kanske skulle använda ordet diakoni. Det andra, det var they outthought. Det handlar om tänkandet. Det var ju inte så att kristna var mer intelligenta än andra. Vi kristna är ungefär lika korkade som resten av mänskligheten. IQ är jämnt fördelat så att säga i olika grupper, eller hur? Men de kristna hade en tro som var starkare, sannare, mer relevant än alternativen. Och de kristna var beredda att argumentera. Att resonera om tron. De var i ständiga diskussioner med synagogan och de judar som sa nej, men Jesus kan inte vara Messias. Och så visade man utifrån skriften att Jesus verkligen är Messias. Man var i ständiga diskussioner med den romerska myndigheten som kom med en massa anklagelser, falska anklagelser. Och man hade mängder med debatter med filosoferna. Och man vann de debatterna därför att den kristna tron var sannare än alternativen. Det finns en hel generation efter apostlarna. Så du har apostlarna och sen efter 100 så kommer nästa generation. Då finns det en stor grupp som kallas för apologeterna. Det är de som försvarar tron. Och vi har skrifter från dem. Den mest kända heter Justinus, eller vi kallar honom för Justinus martyren. Ni hör vad som hände med honom. Han gav sitt liv för Herren. Okej, så här är det andra. Apologetiken. Och det tredje, they outdied. De dog på ett sätt man inte hade sett människor dö på tidigare. De kristna utsattes för förföljelse. Det kom i vågor under de första 3 århundraden med förföljelse från den romerska myndigheten. Egentligen var romarna väldigt generösa när det gällde religionsfrihet. Du fick dyrka vilken gud du ville. Det brydde de sig inte om. Du får ha din egen gud. No problem. Men alla måste göra en sak. Man måste vara med i en officiell ceremoni där man tänder rökelse. Och så måste man inför vittnen uttala 2 ord. Kyrios Caesar. Alltså, kejsaren är herre. Efter att du har uttalat din lojalitet, att kejsaren är din yttersta lojalitet, sen var du fri att dyrka precis vilken gud du ville. Men det här var ju det enda de kristna inte kunde göra. Därför att deras bekännelse var Kyrios Jesus. Jesus är herre. Och då ville ju romarna tvinga de kristna. Och vad gör man då? Ja, det som makthavare alltid gör, det är ju då att man sätter press på den här gruppen. Man börjar försvåra saker. Man börjar förfölja dem. Man fängslar dem. Och det yttersta man gör, det är att man säger om du inte lyder, tar vi ditt liv. Det funkar på de flesta människor. Men här var en grupp som sa men jag lever inte för mitt liv. Jag lever för Jesus. Jag lever för något större än mitt eget liv just nu. Och så dog man på ett sätt man inte hade sett människor dö på. Det här är ju det kristna hoppet. Att ens liv är insatt i det här stora sammanhanget. Där det inte bara tar slut när någon dödar ens kropp. Jag tycker det här är en otroligt vacker bild av den kristna rörelsen. Kärleken. Tänkandet. Och hoppet. Jag tror att om vi ska få se kristendomen komma tillbaka på bred front i vårt land och i västvärlden så behöver de här 3 sakerna finnas. Du kan lägga till ytterligare, jag säger inte att det är de enda. Men det här är 3 oerhört viktiga saker. Kärleken, tänkandet, hoppet. Och nu ska vi syssla med den mittersta här, tänkandet idag. Har ni en bild över Europa? Det är en satellitbild, NASA. Vår kontinent upplyst av städernas ljus. Ni ser Göteborg kanske. Okej. Okay. Jag tänker om det här som en metafor. En bild för den andliga situationen. Alltså om vi tänker på vår kontinent på Europa. Då är det så här. Jesus uppstår. Gud utgjuter anden. Så exploderar evangeliet åt alla håll. Thomas tar evangeliet till Indien. Filippos ger evangeliet till den etiopiska hovmannen som tar det till Afrika. Paulus kallas av Gud att resa längre norrut och längre västerut och kommer till Grekland. Det vi idag kallar för Europa. Och så för han evangeliet i Grekland. Och vi vet att det kommer till Italien, till Spanien. Och så har evangeliet längs Medelhavsområdet funnits i i 2000 år. Gradvis sprids sedan evangeliet längre norrut och längre västerut. På 800-talet kommer det upp här till vårt land. Biskopen i Bremen skickar två munkar, Anskar och Wittmar. Nu lite svettigt missionsuppdrag. Okej, ni två. Vikingarna. Om ni tänker på liksom där vikingarnas rykte. Okej. De går på ett skepp. Skeppet förliser, men Wittmar och Anskar överlever. De tar sig till fots upp till Birka, nuvarande Stockholm. Förkunnar evangeliet och startar den första församlingen. Och så har evangeliet funnits i vårt land i mer än 1000 år. Och då tänker jag om den här bilden. Det är liksom evangeliets ljus. Det har tänts överallt i hela Europa. Och sen har ju Europa varit utgångspunkten för ett enormt missionsarbete under 17, 18 och 1900-talet. Från Europa har evangeliet gått ut i hela världen. Det är så här att vi just nu lever vi i den bästa tiden någonsin för Guds rike i hela världshistorien. Aldrig tidigare har fler människor kommit till tro på Jesus Kristus globalt än idag. Aldrig tidigare har fler församlingar bildats på jorden än vad som sker idag. Latinamerika, evangeliet exploderar. I Afrika söder om Sahara, inte Nordafrika men söder om Sahara, evangeliet exploderar. I Asien, inte överallt i Asien men i vissa delar av Asien pågår ju den största väckelsen någonsin i Kina. Det är en framgångstid för Guds rike på världens alla kontinenter med ett undantag. Den kontinent som har sänt missionärer ut över världen, där kollapsar kyrkan. Så om du tänker på den bilden och alla ljuspunkterna, det är som symboler för evangeliets ljus. Och så plötsligt börjar de slockna punkt efter punkt. Och så kommer mörkret tillbaka över Europa. Det är det helt oväntade som har hänt under andra delen av 1900-talet. Här är en engelsk kulturtidskrift som 2015 hade den här rubriken 2067, slutet för engelsk kristenhet. Okej, hur kommer de fram till att det inte finns några kristna i England 2067? Ja, de gör så här enkelt. De tittar på utvecklingen mellan 2001 och 2011. Ett decennium, 10 år. Brant neråt. Om du extrapolerar och säger om den utvecklingen fortsätter, då har du noll kristna i England 2067. Det är klart det kommer inte ske så. Men det är ju extremt omskakande. Ja, men människor kommer ju till tro i England. Jag känner till växande församlingar i England. Ja, så är det. Men det är inte den stora bilden. Här är en annan statistik, maj 2017. För varje person som växer upp i ett icke-religiöst hem som börjar gå till kyrkan är det 25 stycken som har växt upp i ett religiöst hem som slutar att gå till kyrkan. Om man tar de unga i Europa, folk mellan 16 och 29, här är en stor europeisk undersökning. Om man tar hur folk identifierar sig religiöst, gruppen som säger att de har no religion, det ser ut så här i Europa. Och vi är faktiskt inte världens mest sekulariserade land. Här kommer vi på tredje plats i den åldersgruppen. Tjeckien. 91% av de mellan 16 och 29. 91% säger no religion. Sverige kommer på tredje plats. 75% no religion. Och så ser ni nästan alla länder har ju över 50% no religion. Och sen är ju Varför Israel finns med där längre, det vet jag inte. De är med i Melodifestivalen och i den här undersökningen tillhör de Europa. Polen, där är det bara 17% som är no religion. Så Polen är ju ett väldigt religiöst land. Senaste undersökning i Sverige. Ny studie. Ingen återkomst för religionen. Allt fler blir skeptiker. Nu är det en del som säger, men har inte Joel Halldorf skrivit en bok som heter Gud återkomsten? Jo, det har han gjort. Och Gud diskuteras mycket mer än för några år sedan. Men det är ju mestadels kritiskt utifrån en mycket större muslimsk närvaro och alla de problem och nya frågeställningar som den religiösa närvaron ställer oss inför. Man diskuterar inte frågan om Gud finns och vad som är mitt förhållande till Gud. Alltså vi ser ingen väckelse här, vi ser en politisk diskussion om hur vi ska hantera religion. Om vi tar Sveriges största samfund, Svenska kyrkan. Om man tittar på, om man går in på deras hemsida så kan man hitta all statistik. Exakt allt. Hur många som döptes, hur många som konfirmerades, hur många som gifte sig, hur många som begravdes, hur många olika typer av gudstjänster. Om man tittar på söndagens huvudgudstjänst, alltså söndag klockan 11. De som går på gudstjänst, de uttrycker ju ändå någon sorts tro, överlåtelse, längtan, någonting. Då ser det ut så här att 1990, så under ett år i alla svenska kyrkans kyrkor, så var det sammanlagt 9 miljoner människor som gick på söndagens gudstjänst. 2017 var det 3 miljoner 895. Vilken hårfärg tror ni de har som är kvar? Ja, de är inte mellan 16 och 29. Så om inte Gud gör ett stort under här så kommer den här utvecklingen fortsätta när det gäller Svenska kyrkan. Okej, nu undrar ni förstås, varför alltså har han rest från Stockholm för att göra oss alla deprimerade? Och det är inte min mening alls. Jag försöker bara teckna en bild så vi ska förstå vår situation. Och nu är det så här härligt att det finns församlingar som växer i Sverige. Det finns församlingar som växer här i Göteborg. Det finns församlingar som växer på många andra ställen. Vi ser människor komma till tro i Sverige. Underbart. Men det är fortfarande så att om du tar den övergripande bilden av vårt land så är det inte så att kristendomen växer i Sverige. Så man måste kunna hålla två tankar i huvudet. Glädja sig över det som sker i en viss församling där det fungerar och evangeliet når ut. Och sen så titta på hur ser helhetsbilden ut. Ja, då är den fortfarande problematisk i Sverige och i Europa. Men hur ska man förstå det här? Vad är det som har hänt? Går det att förstå? Jag tror att det går att förstå. Det finns flera olika orsaker, men den viktigaste orsaken är det här. Vi är en kultur som hämtar rötter, som hämtar näring från två olika rotsystem. Vi dricker ur två olika brunnar. Vi hämtar näring från två olika källor. Det första rotsystemet, den första näringskällan, det är förstås kristen tro. Jesus, evangeliet som förkunnas. Det blir den dominerande tron från 300-talet. Och sen är kristendomen det dominerande tankesystemet. Inte så att alla är kristna, att alla är födda på nytt, men kristendomen är självklar. Gud är självklar för de flesta människor. Man har respekt för Bibeln som Guds ord. Det finns ändå i bakgrunden i kulturen. Det är förstås förfallsperioder och förnyelseperioder. Tiden före reformationen var som jag ser det en förfallsperiod. Reformationen innebär en väldigt viktig förnyelse, återgång av till riktig kristendom. 1700-talet, 1800-talet och början på 1900-talet, starka väckelser. I Sverige, den rosenianska väckelsen, den baptistiska väckelsen och sen pingstväckelsen som ju kommer att prägla hela landet. I varenda stad byggdes det en pingstkyrka. År 1900 så står den kristna kyrkan stark i Sverige. Inte så att det är någon sorts paradis. Det finns mycket kulturkristendom och namnkristendom och mycket hyckleri och många som inte är kristna, men det finns ändå en dynamisk församling i Sverige. Sverige kommer att bli känt som ett stort missionsland som sänder missionärer ut över världen. Ingen år 1900 kunde förutsäga att vi skulle bli ett av världens mest sekulariserade länder. Ingen kunde förutse det. Vad är det som har hänt under 1900-talet? Det är det andra rotsystemet. I kristen tro så är utgångspunkten Gud finns, han har skapat världen. Därför är det han som är auktoritet. Han är herre. Det han har sagt i sitt ord gäller. Det andra rotsystemet, det är det vi kallar för humanism. Och då sätter jag en filosof där, gammal grekisk filosof, Protagoras. Han säger så här: människan är alltings mått. Människan är måttstocken. Alltså människan bestämmer själv allting. Vad som är sant, vad som är meningen, hur man ska leva, vad man ska tänka. Människan är den högsta auktoriteten. Det här kommer människor i Europa i kontakt med vid det vi kallar renässansen på 1400-talet. Och vid upplysningen några hundra år senare så väljer den intellektuella eliten i Europa att byta rotsystem. Man säger nej till Gud och säger ja till humanismen. Det är framförallt några filosofer, några vetenskapsmän, några konstnärer. På folkligt plan så bryr man sig inte om det här. Där väntar väckelser och där tror man på Gud och så. Men eliten har bytt uppfattning. Och det som har hänt, det är att det som en liten grupp tänkte på 1700-talet har idag tagit över vår kultur. Under andra delen av 1900-talet så sipprade det tänkandet ner och tog över kulturen. Men hur gick det till? Hur kunde det som en liten elit tänkte ta över kulturen? En av de viktigaste orsakerna där är utbildningssystemet. När min pappa växte upp, då gick man 6 år i folkskola i Sverige. Det var standard. Du gick 6 år och sen ut och jobba. Det var bara en liten grupp som gick på, läste vidare och sen gick på universitetet och så. 6 år. Och sen ut och jobba. Under de 6 åren så var Gud helt självklar. Du började varje dag med att sjunga en psalm. Du bad i klassrummet. Det gjorde man fortfarande när jag gick i årskurs 1. Då bad vi bordsbön. Kan ni tänka detta? Man läste Bibeln. Man läste Luthers katekes. Man läste kyrkohistoria. Kristendomen var 6 års utbildning. Kristendomen var en självklar del av den utbildningen. Vad har hänt sedan dess? Jo, det som har hänt är 2 saker. För det första, vi har byggt ut utbildningen. Så idag läser alla 9 år. Nästan alla läser 3 år till, så det blir 12 år. Över 90% börjar på gymnasiet. 75% går ut gymnasiet. Över 50% fortsätter sedan på någon form av högskole- och universitetsutbildning. 3, 4, 5 år till. Alltså, idag befinner sig majoriteten av unga människor mellan 15 och 20 år i utbildningssystemet. Det är det första. Det har förlängts från 6 år till mellan 15 och 20 år av de mest formerande åren av ens liv. Och det andra som har hänt är bort med kristendomen och vad har kommit istället? Humanismen. Nu är det humanismen, att människan är alltings mått, som alla får lära sig, inte under 6 år utan mellan 15 och 20 år. Det var en doktorsavhandling här från Göteborgs universitet för 2 år sedan. Där en forskare undersökte vad är utbildningssystemets inställning till religion. Och så här såg det ut en dag när hon la fram den. Lärare och elever talar ofta om religion som något föråldrat och främmande. Alltså religion är någonting vi har lämnat bakom oss. Det är vad man får lära sig i skolan. Så här skriver hon i sin doktorsavhandling. Hon har alltså varit med ute i klassrum och lyssnat. Vad säger lärarna? Vad säger eleverna? Vad står det i skolböckerna? Och ställt samman. Vad är inställningen till religion? Under observationerna var det slående att mycket av klassrumstalet präglades av upplysningsidéer. Och perspektiv på den historiska utvecklingen och på religion som hämtar sin inspiration i denna idétradition. Utifrån den sekulära berättelsen framstod vissa saker som självklara och obestridliga. Till exempel förekom en uppfattning om tid där historien ses som en linjär evolutionär utvecklingslinje som innebär att mänskligheten utvecklas från lägre till högre utvecklingsstadier och där religion framställs som en föråldrad kvarleva. Alltså, med andra ord, det man får lära sig, det som kommuniceras hela tiden är förr i världen trodde vi på Gud. Nu har vi gått vidare. Innan vi hade vetenskap tänkte vi så här. Nu vet vi att det är så här. Vad innebär det här? Det här innebär ju att om man växer upp i en kristen familj eller finns med i en kristen församling så hamnar man under en enorm press. Och jag brukar försöka beskriva det så här. Om du tänker på en kristen familj så växer man upp där. Då är det så här att då kommer du under hela din uppväxt att höra två olika röster. En röst därifrån och en röst därifrån. Den här rösten, här kommer en jättehärlig röst från föräldrarna och församlingen. Den rösten säger så här. Det finns en Gud. Det finns en Gud som har skapat den här världen. Han vill att du ska finnas. Han har gett dig ditt liv. Finns en mening med din existens. Han vill något med dig på jorden. Han älskar dig. Han har visat sin kärlek till dig i Jesus Kristus som har dött för dina synder, uppstått igen. När du har gjort något fel, kom till honom, be om förlåtelse. Han ger dig en ny start, han renar dig. Be till honom. Han ger respons. Han svarar inte alltid som du har tänkt, men han ger respons på din bön. Lyssna till hans ord, han vägleder dig, han talar till dig, han uppmuntrar dig. Tänk stort om ditt liv. Det här livet är det bara som ett förspel till ett enormt äventyr som väntar. Och under det här livet så vill Gud använda dig. Okej, en fantastisk röst, full av hopp och mening och så. Sen har du den andra rösten. Hörs varenda dag. I skolan. I media. I kulturen. Nej, det finns ingen Gud. Sorry. Det trodde vi förr innan vi hade vetenskap. Det enda som finns är det här universumet. Det är bara att acceptera. Det finns ingen mening med livet. Det är ingen som har menat att du och jag ska finnas. Gör det bästa av ditt liv så länge du har det. Du får själv skapa din mening. Nej, det är ingen som hör när du ber. Du pratar med taket. Det är bara psykologi att du känner dig lyssna till. Ja, men kom igen. Du kan väl inte ha en bok från antiken som din auktoritet. De som skrev Bibeln, de visste ju ingenting av det vi vet idag. Fördomsfulla, okunniga människor. Kan vi inte underordna det en text? När du dör, ja, allt slocknar. Bara, allt är slut. Okej, där har du den andra rösten. Det här innebär att man hamnar i det som psykologer kallar för kognitiv dissonans. Dissonans, det är ju om jag sätter mig vid flygeln och så tar jag toner som inte hör ihop. Det skär sig. Det kognitiva, det är tänkandet. Kognitiv dissonans, det är när man har tankar som inte passar ihop, som inte kan vara sanna samtidigt. Och då har vi människor en inbyggd, förstås, längtan efter att få harmoni, få bort dissonansen. Och det enda sättet är ju att du förkastar den ena tanken och omfamnar den andra. Så det är ju som om man står med en fot i en båt och den andra foten i en annan båt. Det kan man göra en liten stund. Men sen händer det ju allvarliga saker. Det glider ju isär. Om jag fortsätter här så får, det är inte kognitiv dissonans. Det blir dissonans i skrevet. Alltså, man måste ju lösa det här. Man kan inte stå så här. Jag måste flytta över så jag har båda fötterna i samma båt. Det är det enda sättet. Det som har hänt i västerlandet det är ju att människor har flyttat över med båda fötterna i den sekulära båten, i humanismens båt. För ingen har hjälpt dem att se att du med full förvissning kan stå i evangeliets båt, i kyrkans skepp. Det här är tragedin. Och när jag talar med kristna så finns ju så stor igenkänningsfaktor att det är precis det här man har upplevt. Den kognitiva dissonansen. En sak sägs i kyrkan, en annan sak sägs i kulturen. Och i kyrkan får man ingen hjälp att förstå varför det kyrkan säger är sant istället för det kulturen säger. Och kulturens röst är ju ofta då mycket starkare. Du hör den många fler gånger i veckan än du hör kyrkans röst. Okej, då har jag försökt teckna en väldigt översiktlig, men en bild. Vad är det som har hänt? Vad ska vi då göra? Här kommer då kvällens ämne in. Det som heter apologetik. Konstigt ord. Men det är faktiskt ett bibliskt ord. Det finns 18 gånger i Nya Testamentet. Och då står det på grekiska apologia. Apologia. Det är ett ord som kommer från domstolsväsendet i Grekland. Och det fungerade precis som en modern domstol. Det fanns en åklagarsida. Så, en åklagare som säger, det är du som har mördat Mr. X. Och här är argumenten för varför vi tror att du är mördaren. Det kallades att man la fram en kategoria, en anklagelse. Men sen fick man förstås ha ett försvar. Nej, jag har inte mördat Mr. X. Vid tidpunkten för mordet befann jag mig flera timmars resa från mordplatsen och jag har flera vittnen som kan intyga att jag var där när Mr. X mördades här. Jag är oskyldig. Det kallades för en apologia, att lägga fram sitt försvar. Min definition av apologia, av apologetik som vi säger på svenska, det är det här. Det handlar om att förklara och försvara den kristna tron. Förklara, det handlar om innehållet. Alltså kunna sätta ord på vad är det vi tror på. Vad menar vi när vi säger Gud? Vad betyder det att Jesus dog för våra synder? En sekulär svensk fattar ju ingenting av den meningen. Vi måste förklara innehållet. Och sen försvara sanningshalten. Alltså visa varför vi tror att just det innehållet är sant istället för islam, eller istället för humanismen, eller istället för hinduismen. Så förklara innehållet, försvara sanningshalten. Göra tydligt vad vi tror på och visa varför vi tror att just detta är sant. Förklara och försvara. Det är apologetik. Det här finns som ett väldigt tydligt uppdrag i Nya Testamentet. Det här är från första Petrusbrevet, kapitel 3, vers 15 och 16. Första Petrusbrevet 3, vers 15 och 16. Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ett hopp. Där har du apologia, ett av de 18 ställena. Var alltid beredd att svara. Apologia. Var en som undrar, hur kan du ha det här hoppet? Och sen använder Petrus ett annat ord som vi kan nästan gissa betydelsen av det ordet, även om vi inte har läst grekiska. Var en som kräver besked, var en som kräver logos om ert hopp. Logos, det är det som vi har i logik. Och logik, det betyder hur saker och ting hänger ihop. Alltså, var alltid beredd att svara var och en som undrar över logiken. Hur det hänger ihop, det som vi tror på. De första kristna gjorde det här hela tiden. Att de argumenterade för sin tro. Alla apologeters, alltså de som försvarar tron, alla apologeters favoritkapitel i Nya Testamentet är Apostlagärningarna 17. Det är där Paulus är i Aten, håller sitt stora tal där. Men också därför att det innan det talet finns ett ställe i Apostlagärningarna 17 som är så viktigt. Paulus kommer till Thessalonika, han går till synagogan. Och nu kommer jag läsa den engelska översättningen, för den tydliggör det här lite bättre än den svenska. As was his custom, Paul went into the synagogue and on three Sabbath days he reasoned with them from the scriptures, explaining and proving that the Messiah had to suffer and rise from the dead. This Jesus I am proclaiming to you is the Messiah, he said. Some of the Jews were persuaded and joined Paul and Silas, as did a large number of God-fearing Greeks and quite a few prominent women. Alltså om jag tar det på svenska, så som var han sed gick Paulus till synagogan och under tre sabbater resonerade han med dem utifrån skriften, förklarade och bevisade. Låter nästan som apologetik, eller hur? Förklarade och bevisade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Den är Jesus som jag proklamerar, för er är Messias, sa han. Några av judarna blev övertygade och anslöt sig till Paulus och Silas. Så gjorde också ett stort antal gudfruktiga greker och inte så få prominenta kvinnor. När Lukas här beskriver vad Paulus gör så väljer han att använda fem verb. Och ni ser att jag har dem i gul text. Fem verb fångar hur Paulus jobbade. Om jag tar bort all annan text så har ni de fem verben. Han resonerade. Han förklarade, han bevisade, visade att han proklamerade och det ledde till att människor blev övertygade. Okej, tänk om vi hade en tidsmaskin. Vi förflyttade Lukas från Grekland till Sverige. 2018 är Lukas här i Sverige. Och så säger vi, du Lukas som följde med Paulus. Nu skickar vi dig runt på en turné i Sverige och du får lyssna till svensk förkunnelse. Och sen vill vi att du kommer tillbaka när du har rest runt i landet och lyssnat på många olika i många olika kyrkor. Och så vill vi att du ska använda fem ord som du tycker är typiska för det svenska sättet att förkunna evangeliet. Visst var det väl intressant? Hur många tror att Lukas hade kommit tillbaka och sagt, jag tycker det är så solklart att i Sverige så resonerar man, så förklarar man, så bevisar man och sen proklamerar man det man har förklarat och bevisat och det leder till att människor får en stark övertygelse. Jag är inte riktigt säker på att det är de fem orden som Lukas hade kommit tillbaka med. Nu säger jag inte att det bara finns ett sätt och att man liksom, för evangeliet kan förkunnas på många olika sätt och vi ska använda alla sätt som finns. Men det är en oerhörd brist om inte också detta sätt att förkunna evangeliet, alltså ett resonerande sätt, om det inte finns med. Då har vi verkligen missat någonting. När evangeliet först kom till Europa så var det på det här sättet man förkunnade evangeliet. Här finns en sak till. När Paulus kommer till synagogen så kan han inte komma dit och säga Jesus. Alltså ni vet Jesus från Nazaret. Alltså den Jesus som korsfästes av Pontius Pilatus. Han är Messias. För så var han just motbevisat sitt eget budskap. Kan inte komma till synagogen och säga att Jesus, alltså han som blev korsfäst av Pontius Pilatus, han är Messias. Varför kan man inte göra det? Därför att den dominerande uppfattningen bland judarna vid denna tid, det var att Messias skulle vara segerrik. Han skulle komma till Israel, han skulle komma till Jerusalem och med Guds hjälp så är det första Messias ska göra det är att fördriva den romerska ockupationen. Han ska besegra romarna. Och sen när Jerusalem är befriat så ska Guds närvaro återkomma till templet i full kraft. Och Guds styrkan ska bli levande igen i Israel och sen kommer hedningarna att ansluta sig. Men första steget är romarna ska besegras. Ockupationsmakten ska fördrivas. Om du då kommer och säger, det är Jesus! Alltså han som besegrades av romarna. Han är Messias. Nej. Du har just bevisat att han inte är Messias. Utifrån deras förutsättningar så har du just bevisat att han kan inte vara Messias. Så, ser ni vad Paulus gör? Han gör något helt annat, för han vet ju om det här. Han kommer till synagogan och säger, vi tror ju på skriften. Och det är ju alldeles klart att skriften säger att Messias ska vara segerrik. Men har ni inte också läst att Messias först måste göra det helt oväntade? Att han inte ska bli igenkänd som Messias. Han ska komma som en tjänare. Därför att han måste göra en befrielse som är mycket djupare och mycket viktigare än en politisk befrielse. Han ska bli Guds lamm som bär bort världens synd. Han ska dö för sitt folk. Vi kan veta 100%, det skulle jag säga, att Paulus har gått igenom Jesaja 53. Och ni ser, utgående från skriftställen, innan han har sagt ett ord om Jesus, utgående från skriftställen visade han att Messias måste lida och dö. Det är det första han gör. Ser ni inte att vi måste fördjupa vår bild av Messias? Och sen när han har bevisat att skriften verkligen lär att Messias först måste dö. Sen säger han, och Messias, det är denne Jesus som jag förkunnar. Så ni ser, Paulus har ju tänkt igenom logiken i sitt budskap. Han börjar med att klargöra Messias roll eftersom kulturen har missuppfattat det. Och sen presenterar han Jesus som Messias. Paulus reser vidare i Efesos, kom han till synagogan. Han talade öppet under 3 månader och försökte övertyga dem om Guds rike. I engelska översättningar översätter man det mycket kraftfullare. He was arguing persuasively about the kingdom of God. Han argumenterade övertygande om Guds rike. Och vi kunde gått igenom varenda tal i apostlagärningarna och sett. Det var så här de gjorde. De proklamerade budskapet, men de var också beredda att argumentera för budskapets sanning. Ett sista bibelställe innan vi tar paus. Jag har läst ett bibelord där Petrus säger, var alltid beredd att svara. Apologia. Jag har läst flera bibelställen här, Paulus. Hur han förkunnade evangeliet. Hur var det med Jesus? Jesus var verkligen en apologet. Han får i frågan, vad är det viktigaste budet av alla? Och Jesus svarar, viktigast är detta. Hör Israel, Herren vår Gud, han är den enda Herren. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer ett bud som är detta likt. Du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Så Jesus säger, vi finns här för att älska Gud och älska vår nästa. Det här sammanfattar hela Guds undervisning, hela Guds lag. Du ska älska Gud och du ska älska din nästa. Och då ser vi ju att Jesus säger att du ska älska Gud med hela din varelse, med allt du är, med hjärta och själ och kraft och förstånd. Jesus involverar tänkandet. När han citerar det här, då citerar han från 5 Mosebok kapitel 6. Så kombinerar han det med 3 Mosebok kapitel 19. 5 Mosebok kapitel 6 säger att du ska älska Herren din Gud av hela din varelse. 3 Mosebok kapitel 19 säger du ska älska din nästa som dig själv. Okay. Om man slår upp 5 Mosebok kapitel 6 så står det inte som Jesus säger. Jag är ledsen, men så är det. I 5 Mosebok kapitel 6 står det så här. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av all din kraft. Ser ni vad Jesus gör? Han lägger till förståndet. Så viktigt är det för Jesus. Han tydliggör att förståndet är också inkluderat när vi ska älska Gud. Om du läser evangelierna så ska du se att Jesus hela tiden är involverad i dialog, konversation, samtal och debatt. Hela tiden. Om man söker på olika ord i evangelierna, idag finns det ju bibelprogram, du kan få statistik. Om man då söker på ordet predika, predikade, så i de 4 evangelierna dyker det upp 6 gånger. Ordet förkunna eller förkunnade, 24 gånger. Undervisa eller undervisade, 38 gånger. Om du tar det helt allmänna ordet talade, finns det 64 gånger. Men vad tror ni händer om man söker på ordet svarade eller ordet frågade? Ja, då blir det helt annorlunda. Ordet frågade finns 145 gånger. Och ordet svarade finns 275 gånger. Nu har just det statistiskt bevisat för er att Jesus älskade att vara i dialog med människor. Vad gör vi i församlingen? Ja, vi gör det som det står om 6 gånger. Det är vad vi framförallt gör. Vi predikar. Och det är jätteviktigt och Jesus predikade och vi ska fortsätta göra det. Så missförstår man inte. Men vi måste också få igång dialogen och samtalet. Ställa frågor. Söka efter svar. Därför det där gjorde Jesus hela tiden. Människor kom till honom och frågade och han är suverän på att svara. Jesus ställer frågor till människor och tvingar dem att börja tänka igenom och dra slutsatser och inse misstag de har gjort i sitt tänkande och så. Det här måste vi utveckla liksom hela bredden av att predika, av att förkunna, av att undervisa, av att tala med människor, av att ställa frågor och vara beredda att ge svar. För det var så Jesus jobbade. Han jobbade i väldigt hög grad som en apologet. En som förklarade och försvarade budskapet om Guds rike. Så jag skulle säga att det är ett mönster vi har i evangelierna. Eller i Nya testamentet. Alla apostlar, Jesus gjorde det, apostlarna gjorde det. Och vi som Guds folk ska göra det samma. Okej, då ska jag inte säga mer.
Och det är ju precis det vi här vi ska göra nu. Vi ska ha dialog med varandra.
Jag tycker ni ska prata om två olika saker. Det första jag gjorde här var att jag försökte teckna en bild. Vad är det som har hänt? Prata om er reaktion. Alltså, vad tänker ni om den? Stämmer den bilden? Känner ni igen er i det jag försökte beskriva av vad som har hänt och hur människor då funkar idag? Så den här bilden av hur sekulariseringen har gått till. Och sen det andra jag pratade om var ju Nya Testamentet och apologetiken. Vad tänker ni om det? Alltså vår kallelse att förklara och försvara tron. Så jag tycker ni ska prata om de två områdena. Det som jag har pratat om den här samlingen finns i mycket utförligare version i det som är min senaste bok som heter just Behöver tron försvaras? Manifest för kristen apologetik. Så vill du ha det här i skriftlig form så har jag 2 ex av den boken. Man kan betala med Swish eller med kort. 199 kronor. Och sen har jag några apologetiska böcker. En bok som handlar om evangeliernas historiska trovärdighet. Kan vi lita på evangelierna som källor från antiken? Skeptikerns guide till Jesus del 1 heter den. Och en bok som handlar om Jesu identitet och uppståndelse. Rent historiskt kan vi veta vad som hände efter Jesu avrättning. Skeptikerns guide till Jesus del 2. Här är en fantastiskt bra bok om islam. En enda gud, skriven av Nabil Qureshi. Och en bok om vetenskap och tro, naturvetenskap och kristen tro. Så det finns lite böcker här om ni är intresserade av att tänka mer kring de här frågorna.